With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nej men gud, hörni. Alltså jag säger alltid hörni, jag kan inte
säga. Ja, det gör du faktiskt.
Det är äckligt, eller?
Det är inte äckligt, men det kanske blir lite långdraget i längden.
Okej. Hej på er och välkomna till avsnitt 2 av Under 30-podden med mig, Sabina Desiree.
Ja, just det. Och med Mohammed Tosari.
Hur mår du, Mohammed?
Jag mår bra. Jag har ju sett den här dokumentären nu. Vad i hälsan?
Ja, what the health. Vad fan tyckte du om den?
Vad fan jag tyckte om den. Jag är ju mållös. Nu har jag 20 minuter kvar, så jag har inte sett liksom the final ending. Men alltså, nu får man ju också ha i åtanke att det här i USA, tänker jag. Men alltså, jag är verkligen äcklad av köttindustrin. Jag är äcklad av... Alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga, för jag är så chockad, för jag såg den här i morse. Och innan jag kom hit, jag hade inte ätit någon frukostdrag eller någonting. Jag var så jättestressad. Så stod jag i Subway-kön, jag bara, gud, jag måste äta någonting. Så jag bara, nej men gud, jag hinner inte stå här. För det, du vet, Subway, det är ju lite längre bort än, det är långt bort. Så jag bara, gud, jag måste möta Sabina snart. Så sprang jag hit, jag bara, okej, jag får gå in på McDonald's. Så stod jag där i kön och kollade på menyn. Jag bara, oh my god. Jag bara, jag kan inte. Så jag fick springa över till 7-Eleven och köpa en sån äcklig vegetarisk wrap.
Nej.
Jo, men jag kunde inte äta det. Så men jag tänker att du kan köra en snabb recap istället. För det känns som att du har bättre koll på ämnet. Och så bara kommer jag med lite så här åsikter kring det hela.
Men alltså, jag måste ju bara säga, jag fick ju en chock i morse när vi smsade lite innan vi skulle ses här i studion. När du bara, jag är vegan nu. Typ glad gubbe. För jag tänkte, alltså när jag tipsade Mohammed om att se den här, och alla ni som lyssnar att se den här dokumentären, jag tänkte ju inte såhär, nu jävlar ska Mohammed och ni som ser den bli vegana. Jag trodde inte att den var så powerful på det sättet. Men den kanske är det. För jag är ganska insatt i hela vegangrejen, så jag kanske hade koll på mycket. Men den här dokumentären diskuterar ju den här kosten som vi har i västvärlden. Och synen vi har på djurprodukter som mjölk, ägg, kött, kyckling och så vidare. Att vi har ju den synen att så här, vi måste äta kött för protein. Det är bra protein. Vi har synen att ägg är superhealthy, alltså healthy, jättenyttigt. Med massa bra protein och fett och så vidare. Och det är jättebra frukost och man kan äta massa ägg.
Vilket inte ens var!
Nej, alltså det var en av de stora chockerna. För att, och just det, alltså det är inte det sjukt? Och som att mjölk också, vi behöver mjölk för kalcium och det är bra för våra ben. Och så säger de här studierna, nej vet du, om du dricker mycket mjölk så fuckar det upp dina fucking ben i kroppen, ditt skelett. Och det här med ägg säger de ju, och nu allt vi refererar till är ju den här dokumentären och studierna i den liksom. Men det här med ägg, att i USA, och jag vet inte hur det är i Sverige, men i USA så får de inte ens marknadsföra ägg som hälsosamt eller nyttigt eller ens bra för en människa. Alltså jag har ju alltid innan i alla fall tänkt att ägg är en fett nyttig frukost.
Ja, ja, nej, men så tänker jag ju. Men bara så att man håller det på en bra nivå har jag tänkt.
Ja, kanske inte 10 ägg liksom. Men jag ändå tänkt att 2 ägg per dag är ingen konstighet.
Nej, precis. Men det är det ju tydligen.
Ja, men tydligen är det värsta grejen. Så här kolesterol som är through the roof.
Men det jag tyckte var mest intressant också. Och det som chockade mig var ju när han började intervjua. Eller försökte snarare intervjua de här hälsoorganisationerna. Och ingen vill ställa upp på en intervju. Förutom typ en. Jag kommer inte ihåg vilken
specifik
det var. Ja,
det var diabetesorganisation.
Just det. Och han vill ju avbryta intervjun.
Så fort de här intervjuerna då, som gör dokumentären, frågar om så här, men kost då, är kost överhuvudtaget relaterat till diabetes och så vidare? han, alltså han blir så arg. Han blir så arg.
För det som hänt är att på deras hemsida har ju de så här ändå lagt ut någon form av diet som man kan följa för att om man typ har diabetes, om jag förstod det rätt.
Ja.
Och då visade det sig att den här kosten som de har lagt upp, alltså den är ju jättedålig.
Mm.
Och han vet ju det egentligen, eller de vet ju det. Men de här företagen är ju sponsrade då.
Ja, det är så vidrigt.
Av köttföretag, eller alltså, vad ska man säga? Alltså,
ja, men de är sponsrade av köttindustrin, mjölkindustrin, äggindustrin.
Godisindustrin.
Ja, allt möjligt.
Snickers såg jag där också, ibland loggorna som sponsrade dem. Alltså jag var ju i chock efter det här. När det liksom var att, alltså, nu är det här i USA såklart. Men det påverkar ju ändå alltså, oss extremt mycket. Alltså hur vi ser på saker och ting.
Ja.
Sen såklart, alltså, jag skulle väl säkert, nu vet jag inte. Jag vet ju att Therese Lindgren försökte ju åka runt och filma eller vlogga på olika fabriker här i Sverige, om inte jag minns fel.
Ja, har hon gjort det? Okay.
Ja, hon läste om det i Veckorevyn och hon fick avslag på allihopa. Hon har till och med erbjudit dem pengar för att åka dit och filma.
Ja, men det säger ju någonting. För att om vi behandlade djuren på ett sätt, nu blir det lite mer, inte om hälsa, men ändå, om vi behandlade djuren på ett sätt som vi ser på reklamer, du vet, Brigott till exempel, ska man nöjd droppa företag.
Ja, det
får man det. Ja. Vi kommer aldrig bli sponsrade av Brigott.
Nej.
Nej, men ni förstår.
Det här har vi med i
fonden. We need the money.
Ja, det är roligt.
Nej, men ett smörföretag, alltså smör. Då ser man ju en fin, vacker smörförpackning och så ser man kossorna som går i gröna ängar med sina kalvar och alla mår bra och alla har det fint.
Det
om det nu var så, då skulle ju Therese få gå runt och filma i alla de här olika bondgårdarna och så vidare och lägga upp det, för det skulle bara vara jättevackert. Och jättefint och jättebra och alla skulle bara hålla med. För fan vad nice vi behandlar djuren och vad fint det är.
Så det är ju fruktansvärt. Och om man får återgå till det här med kosten. Alltså det är ju, alltså det var så mycket. Alltså jag vet inte. Alltså såklart måste ju alla se den här dokumentären.
Ja, men ni måste se, för ni, då kommer ni fatta. Ni kanske tycker att vi är överdrivna nu. Eller att vi är så här. För det här är ju så inte. Alltså vi lever ju i ett samhälle där vi anser att kött. Eller animalier, animaliska produkter är ett måste för att vi ska vara hälsosamma. Och den här dokumentären säger raka motsatsen. Att vi behöver inga animalier överhuvudtaget för att vara hälsosamma. Att det är tvärtom, att det är dessa animalier som bidrar till att vi är sjukare än någonsin. Att vi äter för mycket av animaliska produkter. Och det är ju, så är inte vi uppfostrade liksom. Vi är
inte
uppfostrade.
Alls.
Du måste ha ägg, du måste ha mjölk, du måste ha kött och kyckling för protein. Fisk är jättebra för omega 3.
Det var det inte alls. Alltså fiskar åt ju fiskar som åt fiskar som åt fiskar. Och så hade de ju saker i skinn. Alltså det var alltså,
ja. Oh, mamma. Alltså jag tycker det är så kul att du ändå.
Nej, men alltså jag kommer, alltså jag smsade ju min pojkvän på en gång. Jag kan till och med läsa upp vår konversation här. För att verkligen liksom fram hur ärad det blev. Jag bara, jag är vegan. Han bara, skönt utropstecken. Jag bara, alltså Jan, du fattar inte. Vissa djur bor i burar med djur som dött. Jag ser döda kycklingar i burar med andra levande kycklingar som sen ska bli kött. Han bara, jag vet, det är vidrigt. Jag bara, tänk aldrig mer dricka mjölk. Jag bara, ost är fruktansvärt. Jag bara, jag håller på och dör. Vi kommer behöva göra lite förändringar här hemma i eftermiddag. Han bara, haha, jag är på. Jag har sagt till dig hur vidrigt mjölk är så länge. Och jag är typ, oj, jag är typ bortsett det för att, ja, kalcium och sånt. Jag har också märkt alltså, i och med att man typ blir äldre, att jag vill verkligen ta hand om min kropp mer och mer. Och särskilt typ i samband med att jag blivit kär, så jag säger jag vill leva länge. Alltså verkligen, det är verkligen så. Så jag försöker verkligen ta hand om mig själv på bästa sätt. Och den här dokumentären var verkligen ett wake up call. Den var det. På tal om ingenting, höll jag på att säga. Jag och Jan pratade igår och vi började prata om mitt namn och så här, att heta Mohammed och jobba inom media. Jag har aldrig reflekterat över det tidigare. Alltså, typ aldrig någonsin, för att jag har aldrig velat se det som ett problem eller så här. Ja, men jag har bara inte gjort det. Och han sa till mig, han bara, men det kan också bero på typ ditt efternamn också, att du typ lyckas. Och jag bara, okej, men vad menar du? Alltså, inom parentes lyckas. Jag bara, men vad menar du så här? Han bara, nej, med ditt efternamn klingar ju ändå ganska bra. Alltså, Tosari.
Ja, det är fett nice.
Han bara, du heter ju liksom inte så här Mohammed Abdullah, typ.
Nej.
Och jag bara, nej. Jag är ju för sig inte så här. Tosari är ju franskt. Så jag bara, okej, men efternamnet är absolut min fördel. Men jag tror också så här att det är väldigt viktigt att inte alltså leva efter sitt förtryck. För mig är det i alla fall. När jag går in i ett rum så vill inte jag tänka, okej, jag är den enda blatten här.
Nej.
Jag försöker att inte göra det, för att om jag ska fortsätta dela upp mig, alltså särskilja mig från andra människor konstant, så kommer inte det leda någonstans. Då kommer vi fortsätta vara uppdelade. Vi kommer fortsätta vara uppdelade i mitt huvud och vi kommer fortsätta vara uppdelade i deras huvud. Och så här, om vi ska krossa våra fördomar om varandra så måste vi släppa det. Vi kan ju inte sätta så här etiketter på människor när de kommer in i ett rum. Okej, där sitter den där personen, den är svart. Där sitter den där bögen. Där, alltså, för jag kommer ihåg när jag skulle gästa ett panelsamtal tidigare år i tv.
Mm.
Och de ville att jag skulle medverka i en bögpanel. Och jag bara såhär, nej. Jag kommer inte sitta i tv och vara bögen som sitter och pratar om bögsaker. Jag bara, alltså, för mig så här, det funkar inte så. Och då började jag tänka på ett bråk jag var med i. Ett drev,
vad är det? Typ drev, Twitter,
alltså,
drev.
Ett drev är väl typ så här, när många personer attackerar en och samma person. Alltså till exempel om Demi Lovato, tar jag nu från ingenstans, skulle göra ett felaktigt uttalande, så skulle ju massa människor börja dreva mot henne, bara Demi, alltså fattar du?
Men det är ju nästan mobbing,
ja, det är ju det. Internet. Det är ju nätmobbning. Och jag var med om det tidigare i år. Lol, jag har varit med om näthat. Och fast man ska fan inte ta lätt på det. Nu bara skämtade jag bort det. Man mår ju fruktansvärt av det. Och det som hände då var att det var en 17-årig youtuber, jag behöver inte nämna hennes namn nu, men som hade råkat...
Jag älskar henne, så hon kanske fattar om hon hör.
Ja, det gör hon.
Så om du lyssnar så älskar vi dig.
Och hon hade tabbat sig lite. Och det kan alla göra.
Ja!
Jag har varit problematisk när jag var ung. Jag har dragit skämt om alla möjliga minoriteter mellan liksom ålder 10 och 18. Alltså så här, det är inga konstigheter, det kan jag stå för.
Mm.
Och det som hände var då att det hon hade sagt fastnade på video. En video som låg på hennes privata konto, men som delades av någon som egentligen skulle vara hennes vän, som delade det offentligt.
Så fucking vidrigt.
Otroligt vidrigt. Så det som händer då är att folk börjar attackera henne från alla håll och kanter. De bara, du är så dum i huvudet, du är rasist, lalalala. Och jag är så trött. Det här må låta helt sjukt, men jag är faktiskt trött på det ordet rasist överanvänds. Alltså vi lever i ett rasistiskt samhälle och det finns systematiska förtryck. Alltså såhär, allt sånt där, alltså, jag vet det. Alltså det är inga konstigheter, jag har den analysen. Men att sitta och säga till människor som gör det minsta lilla felsteg att de är rasister och ge dem den stämpeln, det tycker inte jag är hållbart. Och där tror jag att vi har en fördel, för att både vi är ju i the public eye rasifierade. Men vi båda har vuxit upp i Sverige.
Ja.
Och vi har varit omringade av, alltså, etniskt svenskar sen vi var små. Eller i alla fall jag.
Ja, alltså min familj, jag har ju ingen... Alltså jag är ju född och uppväxt här och hela min familj är etniskt svenska. Alltså även min biologiska familj. Förutom min pappa som inte är min familj. För att han aldrig funnits där. Så att jag har ju bara växt upp med vita etniskt svenska människor liksom i min närhet som jag har älskat och varit nära.
Precis, och min familj är raka motsatsen såklart. Det är bara så här nyimporterade. Nej, det är det såklart inte. Men jag har vuxit upp absolut i så här, en arabisk miljö, men har gått i så här, skolor där så här, majoriteten har varit etniskt svenskar. Och det har varit väldigt viktigt för min personliga utveckling att så här, alltså visst, där och då så var jag lite så här, okej, varför har jag lite större näsa än alla mina andra klasskamrater? Eller varför är jag den enda som har bruna ögon? Jag tänkte lite på sånt när jag var liten. Och kunde absolut så här, må dåligt över det. Men så här, idag är jag ju bara glad att jag har haft min fot i båda världarna. För att det gör att jag får ett så mycket mer brett perspektiv. Och det gör att jag är mer villig att lyssna på båda parter hela tiden. För att det finns alltid två sidor av ett mynt, om man nu ska vara så. Och det som hände då i det drevet, när jag liksom var så, okej, men hon har bett om ursäkt, ni kan backa nu, hon är 17 år gammal och ni är liksom ett dussintals människor som bara attackerar, och hon mår inte bra, hon har sagt liksom att hon inte mår bra och att det liksom räcker nu. Då blev jag kallad husplatta, och jag fick liksom höra att jag slickade vit röv, jag fick höra att så någon som frågade om jag spottade på den vita kukan innan jag sög den. Det var massa sånt där som pågick.
Ja, fan.
Ah, ja. Okay. Och sen så läste jag en tweet som också delades av folk i min bekantskapskrets typ. Där det var så här, alla blattar som får mycket utrymme i media är on some coon shit typ. Typ så här, ni springer deras ärenden. Typ så att de hävdade typ så att jag, eller det de menade var väl typ så att jag är i de här rummen för att jag typ så här inkvoterad och typ så här springer omkring och så här, inte alls bekväm, utan jag bara sitter och är tyst i alla rum och bara tar all skit för att jag får minsann jobba i media. Men så är det ju inte alls det. Och det vet ju inte de, för de känner inte mig. Och det jag gör, alltså så här, att de, att sitta och säga till mig att inte jag känner till rasistiska strukturer, för de var ju så här, ah, men hon är vit och privilegierad. Jag bara, men jag vet det. Men det är så här, jag heter Mohammed och jag jobbar i en mediebransch som är fylld av människor med fördomar. Så jag möter ju det dagligen, men jag väljer också att bemöta det på mitt egna sätt, i form av att jag så här, faktiskt ifrågasätter i princip allt jag tycker är problematiskt i diverse rum som jag jobbar i. Och att ens försöka hävda att inte jag känner till dessa strukturer tycker jag är idiotiskt. Alltså jag kan bara dra ett exempel från i somras. Jag jobbade på, som sommar jobbade på en tidning där en av redaktörerna inte alls trodde på mig. Och jag märkte absolut att han hade extremt mycket fördomar. Och ville inte alls ta in mina idéer och var inte alls sugen på att publicera det jag hade skrivit. Varpå den tillförordnade chefsredaktören som var där på ett vikariat kommer till mig och bara, ah, men Mohammed, vad hände med den här krönikan som du hade skrivit? För han tyckte den var jättebra. Jag skulle skriva en krönika som skulle publiceras för den här tidningen. Han var gud vad bra. Han bara, gud vad bra har du skrivit. Han var verkligen så här imponerad. Och jag bara, ah, men gud, det låter ändå så, det är ändå så bra att höra från liksom någon som är 60 plus och har jobbat i branschen i typ 40 år. Liksom.
Ja, verkligen.
Så jag blev ju skitglad. Och sen så jag bara, okej, okay, så skickade jag det till den här redaktören. Han bara, oj Mohammed, oj, här måste vi kapa. Det här måste bort och det här måste bort och det här är förlåt. Jag bara, jaha, Sara. Så jag bara, men då vill inte jag publicera den här längre. Så då ringde jag tidningen som jag vanligtvis skriver för, Arbetarbladet, som alltid, alltså som en lokal tidning i Gävle, som alltid har min rygg. Jag bara, okej, okay, men då vill jag att ni tar den här texten istället.
Mm.
Sen så kommer ju den här chefredaktören till mig, vad hände med krönikan, Sara? Jag bara, din lilla redaktör tyckte inte att den passade. Så jag har valt att inte publicera den här. Han bara, men då förlorar vi ju en massa klick och sånt. Det var ju jättebra. Så jag bara, ja, då kanske du borde hålla koll på vilka människor du anställer.
Mm.
Och sen så fortsatte han att vara oskärm mot mig, alltså den här redaktören, alltså hela veckan. Så det slutade med att jag sa ifrån på skarpen, påpekade hela det. Han skämdes så mycket. Alltså inför hela gruppen, alltså vem är jag? Jag kommer dit på ett sommarvikariat på typ 3 veckor.
Mm.
Och bara sätter honom på plats för hela hans kontor.
Mm.
Och sen så gick jag och avslutade min... alltså, jag avslutade min anställning en dag innan. För att jag bara, jag tänker inte ta det här längre. Mm. Jag bara, nu åker jag hem. Och det var ändå skönt. Jag fick se mitt, han skämdes, hela kontoret såg det. Alla har förmodligen fått sin tankeställare. Och det har jag gjort.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där uppe. Så då kan jag packa mina väskor och åka tillbaka.
Mm.
Och att sitta och säga till mig att inte jag gör någonting. Det är så här, bara för att inte jag sitter och skriker på internet. Och så här, attackerar människor som gör ett felsteg. Och liksom så här, visar allt jag gör offentligt hela tiden. För att jag vill minst en poäng för allt jag gör.
Mm.
Så är inte jag antirasist på rätt sätt. Och jag är inte heller blatte på rätt sätt för dessa människor. Och mitt mål är ju att krossa den här fördomen. Att man inte kan vara en blatte och jobba i media utan att typ vara deras lilla springpojke eller springflicka eller whatsoever, vad man nu vill kalla det. Och jag tycker att jag lyckas ganska bra med att krossa den fördomen. Och jag vill även såklart inspirera, alltså mitt mål med det här är att inspirera folk som är unga, som är i din situation, som så här inte får se någon slags representation, att så här, man behöver inte leva efter sitt förtryck. Och
man kan faktiskt överträffa sina egna förväntningar. För vad är bättre än det? Och sen så säger jag såklart inte så här: okej, nu säger jag, man ska inte leva till ett förtryck, så nu försvinner rasismen. Självfallet inte. Alltså det är inte det jag säger. Det är väl klart att jag alltid kommer bli utsatt för rasism, precis som du som svart kvinna som, alltså, ja, ta ordet. Jag tror att jag är färdig.
Hörni, det är din såhär.
Okej, okay, jag ska aldrig säga det igen. På tal om förtryck så tänkte jag nu att vi ska prata om mäns förtryck.
Mm-hmm.
Skulle du säga att du är feminist?
Ja.
Det skulle jag också göra. Alltså det är väl de flesta tänkte jag säga. Det kanske absolut inte är så, men jag har länge känt att jag är feminist. Och det är typ alla i min omgivning också. Jag har ju tänkt att feminism innebär jämställdhet för alla och att feminism är svaret på jättemånga av våra samhällsfrågor. Det är inte så många känner i vår generation och sådär.
Ja.
Ja. Men så såg jag en dokumentär. Alltså jag älskar dokumentärer tydligen. Och jag såg en dokumentär som heter The Red Pill som är producerad av Cassie J. Och dokumentären handlar i princip om en feminist som bestämmer sig för att
vem är Cassie J?
Cassie J. Hon, alltså hon är hon producerar dokumentärer. Liksom. Hon är en filmmaker.
Vad har hon gjort tidigare?
Och hon har gjort dokumentärer om så här, HBTQ-plus-frågor och feminism och sånt där.
Liksom, de har varit bra?
Ja, bra dokumentärer. Och hon har liksom alltid identifierat sig, eller väldigt länge identifierat sig som feminist.
Okay.
Och det har varit hennes liksom, ideologi. Eller, ja. Men hon bestämde sig som feminist att nu ska jag göra en dokumentär om the men's rights movement. Och alltså, vad tänker du när du hör det? Men's rights movement?
Skrattar nog, tror jag.
Nej, men det gjorde jag med.
Ja.
Alltså, när jag började kolla på den här dokumentären, och den heter The Red Pill. När jag började kolla på den, alltså jag garvade. Jag bara, vad är det här för män som tycker att de är så jävla förtryckta? Alltså, så tänkte jag. Det, gör, alltså, det skulle väl du också tänka. Men jag fick mig en käftsmäll. Så jag har verkligen jag har en identitetskris just nu. Alltså jag mår jättedåligt. För att jag vet inte vad jag tror på längre. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte på riktigt om jag är feminist.
Gud, du ser så upprörd ut.
Jag mår jättedåligt faktiskt. Okay, för jag ifrågasätter allt. Och jag tycker, kan inte vi göra som en liten lek nu? Jag kommer ha en fördel, men det gör ingenting. För jag har lite statistik. Men jag tycker ändå att det är intressant. Om jag går in i rollen som en MRA, och det är en men's rights activist, mm-hmm, att jag låtsas att jag är det, och så är du feminist, eftersom du faktiskt är det i verkliga livet. Och så har vi bara en diskussion. Alltså jag kommer droppa lite fakta, och sen vill jag bara höra din respons.
Okej, okay. Ja, så kan vi göra.
Ja, men alltså bara din respons.
Absolut.
Okej. Okay. Och vi kommer nu prata om feminism och så vidare, och mäns rättigheter i västvärlden. Så inte de delar av världen där det inte ser ut som det gör här i väst.
Liksom. Nej.
Så det finns ju vissa delar av världen där, ja, fruktansvärt. Men ja, så USA, UK, de pratade även om Sverige i dokumentären.
Kvinnor får väl inte köra bil i...
Ja, men det finns vissa delar av länder...
Saudiarabien.
Ja, de får inte köra bil. De är stenade till döds om de visar för mycket hud. Alltså, det är helt fruktansvärt. Och de har liksom inga rättigheter. De behandlas som second class citizens. Men nu pratar vi som sagt om västvärlden. Och alltså, hur skulle du beskriva feminism idag? Det pratas ju jättemycket om patriarkatet.
Mm.
Och patriarkatet är ju vårt samhällssystem. Och det styrs ju av män. Det är de som styr liksom social, economic och political allting typ. Och man pratar ju om att patriarkatet styrs av män som förtrycker kvinnor till mäns, alltså till mäns fördel och till kvinnors nackdel liksom. Att kvinnors rättigheter blir förtryckta för att män, och för de, alltså män är privilegierade. Skulle du inte säga, alltså är inte feminism det?
Det är vad många tänker, ja.
Tänker du så?
Till en viss del, absolut.
Och här är då lite fakta. Och vi pratar ju som sagt att män har det bättre än kvinnor. Dödsfall i strid till exempel. Där är 99,9% män. Dödsfall på arbetsplats är det 94% män. Morddödsfall är 76% män. Och självmord är 75% män. När du hör den här statistiken, tycker du att det fortfarande låter som att samhällssystemet förtrycker kvinnor mer än det förtrycker män?
Alltså jag skulle säga så här, nu har ju inte jag statistik, men det är väl främst män som mördar?
Absolut.
Och vad var punkten efter det? Alltså
Men du hade fyra statistikpunkter.
Ja, dödsfall i strid, 99,9% män, och dödsfall på arbetsplats 94% män, och självmord 75%.
Och då skulle jag säga så här. Eller vill du, ska du säga något mer innan jag svarar?
Nej.
Okej, det skulle jag säga. Det jag skulle gissa på är att i strid, det är oftast män som också startar krigen, för att det är män som har den makten. Och de som strider är oftast män, och det är oftast män som mördar män. Det är inte kvinnor som mördar män, inte i samma stor utsträckning.
Alltså, vad spelar det för roll egentligen? För att vi pratar ju om att det är ett samhällssystem som sviker kvinnor. Men jag som en MRA säger att samhällssystemet sviker män lika mycket. Det sviker oss alla. Och då försvinner ju hypotesen att kvinnor är mer förtryckta än män enligt vårt samhällssystem. Vi är alla förtryckta, men på olika sätt.
Ja, men det är väl klart, men...
Och det är inget som feminismen någonsin tar upp.
Jo, alltså det är väl klart att lagarna gäller för allihopa. Om man till exempel går till... Alltså lagen gäller ju lika för allihopa, men samtidigt är det ju kvinnor som blir våldtagna, och det är kvinnor som måste sitta och bevisa i rätten att de blir det.
Ja, vi återkommer till det här.
Okej.
Okay. Alltså jag mår så psykiskt dåligt, hörni. Alltså kom ihåg att jag är en MRA nu, det här är inte Sabina.
Nej.
Alltså jag spelar en
Nej, roll. Just det, du gör det.
Ja!
Okej. Okay. Oh my god, jag har typ tappat det lite här. Jag bara, vad fan är det som händer?
Okej, okay. Okay, hörni, kom ihåg, jag spelar en roll. Det här är rollspel.
Så man. Det här är inte helt dina egna?
Nej, men sluta, jag pratar ju som en MRA. Jag går in i rollen som dokumentären.
Okej, okay, ja, förlåt.
Men gud, för jag tyckte Mohammed tittade på mig som att han inte tyckte om mig längre.
Ja, men jag fick det billigt. Alltså okej, okay, men...
Jag dör!
Jag kollade faktiskt lite besviket på det. Jag bara, vad säger
du? Han kollade på mig som bara, är du sjuk i hela huvudet? Nej, hörni, kom ihåg, det här är ett rollspel. Jag sa ju det i början. Jag låtsas att jag är en MRA och du är feminist, och det här är en debatt. Jag tycker det är jättekul att vi har en debatt här. Okej. Dokumentären heter ju The Red Pill. Och då kanske man undrar, vad fan är det? Vad betyder det? Och det är en metafor från filmen The Matrix. Har du sett The Matrix?
Mm, jag var väldigt ung.
Ja, jag har inte sett den, så det spelar ingen roll. Men, alltså, metaforen är då att i The Matrix tydligen, som ingen av oss har sett, eller Mohammed såg när han var liten, så finns det ett rött pill man kan ta. Och om man tar the red pill så blir man woke. Alltså då ser man omvärlden på ett korrekt sätt. Alltså man ser sanningen, man ser hur det faktiskt ser ut i vårt samhälle och så vidare. Men om man tar the blue pill, och det är det då jag som en MRA anser att liksom alla feminister har tagit, och stora delen av av människorna i västvärlden, de har tagit the blue pill. Och då ser man som sagt en värld där kvinnor är förtryckta och män är förtryckarna. Det är the blue pill. The red pill är woke. Okej? Okay? I'm woke right now.
Det här är så roligt.
Jag tycker det här är så kul. Sen så har vi våld i hemmet av en partner.
Okej.
Okay. En av tre kvinnor utsätts för våld i hemmet. Det är ju fruktansvärt. Mm. Det vet vi ju alla. Det är fucking vidigt. En av tre kvinnor kommer i sitt liv utsättas för våld i sitt hem, där man ska vara som allra tryggast. Men visste du, feminist Mohammed, att en av fyra män utsätts för våld i hemmet?
Det kan jag absolut tänka mig. Men det är ju för att, ja, ska jag svara en på en gång eller vänta lite?
Nej, men och det som också, just att det är en av tre kvinnor och en av fyra män, det gör ju att det är väldigt många män också. Och i USA till exempel, jag vet inte exakt hur det ser ut här i Sverige, men i USA så har man 2000 shelters for women som utsatts för våld, där de kan ta sig om de har utsatts för våld, för att skydda sig själva liksom. Men det finns ett enda shelter i hela USA för män som har utsatts för våld i hemmet. Och jag tror inte det är många fler i Sverige.
Självklart ska man väl aldrig slå sin partner, men sen så beror det såklart på fysiska attribut med allt därtill. Men jag har svårt att säga att en man tar lika stor skada om en kvinna ger honom en lavett än om en man ger en kvinna en lavett. Men ja, det faller såklart tillbaka att man ska ju såklart inte slå varandra.
Nej, och också att vi gillar ju att prata om att kvinnor är ju inte svagare än män. Kvinnor är, alltså vi är alla equals. Och om vi alla är det, så måste det ju vara lika vidigt att män också utsätts för våld i hemmet. Och när det gäller våld, där partnern, alltså mycket våld i hemmet är att båda slår varandra. Men när det gäller våld där bara det är en person som slår sin partner men inte får några slag tillbaks, då är det 70% kvinnor som gör det. 70% kvinnor slår sina män som aldrig slår tillbaks.
Ja, det kan jag typ också tänka mig. Men jag vet inte varför. Antingen är jag väl hjärntvättad av vår feminism eller så anser jag bara att det gör inte lika illa på männen. Och typ att män överlag är svin och därför borde man typ... Jag vet faktiskt inte. Där blir väl lite...
Men där blir det lite tagen på sängen. Sen så har vi våldtäkt. Och i USA så våldtas 140 000 män per år. Och 100 000 kvinnor.
Vilka är det som våldtar männen då?
Ja, men, och detta är då om man räknar med sexuella övergrepp i fängelser. Och det är absolut ingen som säger att, alltså jag säger här som en MRA, inte att det är kvinnor som våldtar män. Men jag säger
men lyfter de inte, förlåt att jag avbryter, men lyfter de inte sån statistik i dokumentären? Alltså såhär, om det är män som våldtar män eller om det är kvinnor som våldtar män?
Alltså,
för i fängelse där är det ju oftast män som våldtar män.
Ja, det är absolut, det är ju det de säger. Det är aldrig att vi som MRAs säger att det är kvinnor som förtrycker män. Men vi säger att vårt patriarkat, vårt samhällssystem, alltså failar för oss alla. Det är inget privilegium att vara en man i västvärlden mer än det är att vara en kvinna. Vi är inte mer skyddade än kvinnor, fast det är olika problem och det är olika problem som måste fixas.
Intressant. Är du Sabina nu?
Nej, jag är fortfarande MRA, alltså hata inte mig. Jag har en punkt kvar. När det gäller fängelser, en svart man får 10% mer fängelsetid än en vit man. Och det vet vi ju, svarta såklart är förtryckta. Men en man får 60% mer fängelsetid än en kvinna för exakt samma brott. Och sen en sista punkt. Det här, nu kan jag prata lite om mig själv. Alltså det var det här som verkligen fick mig att må så dåligt. Alltså då började jag gråta i den här dokumentären. De pratar om Boko Haram. Och det är en jihadistgrupp som klassas som en terrorgrupp enligt FN i Nigeria. Och kommer du ihåg, Mohammed, den här grejen hashtag bring our girls back?
Vagt.
Ja, men det var ju typ att runt 300 skolflickor i Nigeria blev bortrövade av den här terrorgruppen.
Just det.
Och Michelle Obama, som då var first lady, pratade om det. Alla pratade om det. Det var så mycket bilder överallt. Det var hashtag bring our girls back.
Just det.
Och det här var 2014, tror jag. Men den här terrorgruppen har gjort fruktansvärda saker i Nigeria mycket längre än så. Och innan dess så har det skett liksom attentat eller attacker där de har låtit flickorna gå och bränt skolpojkar levande. Och vad var bring our boys back? Det skrevs inte på samma sätt i media om det.
Vad var slutklämmen av dokumentären? Om man ändå så här ser på att hon som producerade den identifierade sig själv som feminist innan. Alltså, vad var vinkeln i slutet?
Ska jag berätta hur dokumentären slutar?
Jag tycker det.
Okej, men disclaimer, så om ni vill se den, och ja, stäng av. Men hon anser sig inte vara feminist längre. Och hon gjorde den här dokumentären under 3 års tid. Och efter 2,5 år av att utforska men's rights movement slutade hon kalla sig feminist.
Intressant. Jag ska kolla på den, så får jag återkomma. Nu har inte vi fått in så mycket frågor och vi hade egentligen en fråga som vi hade tänkt besvara, men den var så lång och rätt djup. Och i och med att podden hade varit ganska djup idag så väljer vi att inte ta den här veckan. Så istället så tänkte vi svara på frågan hur vi känner varandra. Och det är för att Sabina mejlade mig och ville att jag eventuellt skulle gästa en podd som hon eventuellt skulle starta, mycket eventuellt nu. Vi hade ett möte, vi klickade, sen beslöt vi oss att göra det ihop istället. Blev aldrig av.
Nej, och sen blev den här podden av typ, jag vet inte, ett halvår senare eller så.
Precis.
Och vi klickade mycket genom att vi båda hade varit singlar hela våra liv. Och just aldrig det. Varit älskade, aldrig älskat någon annan. Liksom.
Aldrig varit älskade. Jag
ja, men älskade. Vi hade aldrig haft en romantisk partner. Vi hade aldrig varit kära i någon. Och så klickade vi genom det. Vi hade såna fina diskussioner tillsammans. Vi bara, vi ska leva singellivet tillsammans och bara ha det nice. Och sen så...
Skaffade jag pojkvän, men det är en annan historia.
Ja. Men vet ni, jag måste bara en liten disclaimer här. Alltså, nej men alltså jag mår så dåligt. Nu så måste ni komma ihåg att jag låtsades att jag var en men's rights activist. Och Mohammed som feministen i den här diskussionen fick ju inte prata så mycket. Men vi ville bara alltså ta upp det här ämnet. Alltså vad tycker ni? Berätta vad ni tycker. Alltså det är mycket chockande fakta som vi båda har lärt oss, tror jag. Och Mohammed ska se den här dokumentären till nästa vecka.
Ja, och det ni kan göra, har ni några åsikter kring det här så mejla bara under 30 bokstaverat enumererat @gmail.com. Ja. Bion, eller mejlen finns också i poddbeskrivningen i iTunes-applikationen.
Ja.
Så mejla oss och glöm inte heller att prenumerera på podden.
Prenumerera, puss och kram, ge 5 stjärnor, we love you. Bye.